When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Det har blivit dags för en kaffepaus.
Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia. Så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe.
Det är ett klassiskt kafferep.
Mm. På riktigt.
Ja, exakt.
Ja. För äntligen har vi fått kaffespons.
Mm, det tog bara 4 år. men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza.
Lavazza Caffè Italiano.
Jaha.
Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå. Med en god kopp kaffe.
Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend.
Mm.
Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend.
Nej, eller
hur? Ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där.
Ja.
Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god?
Mm-hmm.
Det är så himla. Jag tycker den är så himla
god.
Mm.
Det här har vi ju finmalt det vi dricker nu och kört i en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, semigrovmalare och köra det i en fransk press.
Mm.
Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså supergott.
Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv och då kan man anpassa hur... Liksom hur man nu gör sitt kaffe så passar ju bönor till.
Ja. Du bara fixar kaffenörd eller inte, anpassa efter eget huvud, det är alltid bra. Jo. Mm. Förhöj kaffet.
Så kan ni någon sån gammal, riktig sån rolig historia? Liksom?
Ja, men när vi tänkte bara, jag kom på en som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet.
Ja.
Där de andra satt och fikade, såklart. Och jag minns att jag tyckte den var kul. Vi får se nu om det här är något som håller. Den går så här. Nils...
Kan du berätta den som sa, nej men du vet, det var ju Nils från...
Det är egentligen du som är bra. Ja, men jag kan försöka.
Ja.
Det var ju Nils från Munkfors då som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med
ja,
dialekten här nu. Mm. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre.
Nej, men det är men det som grej. Gör det en klassisk.
It was a big deal. He was going to, a big deal. Ja. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. Och konduktören kom och Nils ville ha, för då kunde man köpa på tåget. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur Deje. Det går inte, sa konduktören. Det här tåget stannar inte i Deje.
Snyggt.
Och Nils blev upprörd och sa, ja men jag har ett viktigt möte i Deje som jag måste passa. Konduktören, lika bestämt, tåget stannar inte i Deje, men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så.
Ja.
Och efter en stund kom då konduktören tillbaka. Och sa, lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till Deje. Då får du ta väskan och hoppa av. Men inte rakt ut, för då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så när de började närma sig Deje då så gjorde Nils sig beredd. Och väl framme i Deje så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden. Och rökte.
Ja.
Väldigt snyggt. Snygg bild.
Ja.
Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han, nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i dig.
Det är verkligen...
Det var en klassiker.
Det är så jävla konstigt.
Ja, det är dumt.
Mm. Ja, men tack Lavazza för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Lavazza också en tävling igång. Bean Up and Win heter den och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en länk i avsnittsbeskrivningen.
Mm.
Så gå in där och vinn en resa till Turin.
Mm.
Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg.
Troligt.
Ja, snyggt.
Tack så mycket Lavazza.
Tack Lavazza.
Vi är sponsrade av AFEM.se den här veckan. AFEM.se alltså. Det är en digital konstautomat som öppnar upp för ett nytt sätt att konsumera konst där motiven och nyfikenheten är i centrum. Här möts du av exklusiva konstverk som slumpvis skickas till dig.
AFEMs aktuella kollektion Uno består av 20 konstverk och fotografier från 10 kreatörer. Kollektionen är tryckt i 50 numrerade exemplar per motiv.
Detta ger dig eller någon du tycker om ett unikt motiv på väggen. Fyll i rabattkoden PERTEN21, alltså PERTEN21, för ett rabatterat pris på 130 kronor istället för 150.
Har ni varit inne och kollat här eller?
Ja. Ja,
det är svinsnygga grejer nästan jämt alltså.
Mm. Ja. Så det är riktigt bra.
Jag kan verkligen rekommendera bara att gå in och browsa.
Tack så mycket A5.
Tack.
Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Kafferepet. Det är Nisse Hallberg som pratar och jag sitter i mitt halvrum med Albin Sårman Olsson.
Woohoo!
Och på länk den förtjusande underbara Johanna Hurtig Wagrell. Hur mår du?
Hello. Jag mår bra. Jag mår bra. Jag är uppe i fjällen och åker skidor. Säsongen är typ över men det har snöat skit mycket så det är ingen i backen med jättebra underlag. Det är fantastiskt.
Ska man vara ärlig med sånt?
Ja. Ja, det kanske är den värsta sån fördomen folk i landet har om folk som bor i Stockholm. Ja. Att de åker upp till fjällen hela
säsongen är typ slut. Nej, men den är slut om 2 månader.
Nej, men de har börjat stänga grejer tidigt och så här. De är så här, nej men nu är det inte säsong så vi har inte så mycket att hyra längre och så där. Det är liksom på nedstängning.
Du tycker bara att det inte är lika mycket folk som vid T-centralen.
Och jag vill också säga att jag är här med min mamma som är vaccinerad så vi, och de andra har antikroppar. Så jag tycker vi håller oss på den rimliga sidan av fjällens semester. Och vi är inte i Åre. Vi är på ett litet ställe. Är jag ursäktad då? Hoppas det.
Ja, alltså jag skiter i vilket, men...
Jag har gett upp att döma folk i sånt där. Jag sitter på lokal själv, så att jag ska vara tyst.
Ja. Härligt. Hur är det med er då? Är det bra, eller?
Ja, alltså... Det här teknikstrulet vi har varje gång innan vi ska dra igång när vi spelar in på länk får mig att vilja riva ner hyllor av typ ganska dåligt morgonhumör och stress.
Mm. Ja.
Om ni som har varit hemma hos Nisse vet att det hade inte skadat så mycket att riva ner några av de här hyllorna.
Vad fan? Nu tycker jag var taskigt.
Vad otroligt det är.
Men hörni, vad är det här egentligen för podd?
Mm.
Ja, vill du berätta det? Eller Johanna?
Ja, men då gör jag det. Det här är ju en podd där människor skickar in sina historier från runt om i landet. Det är skvaller, det är nästan förtal ibland. Men det är roliga historier heller. Ni vet, de där som man hör ofta sin pappa, syster eller kompis berätta. Och så skickar man in dem hit och så läser vi upp dem helt enkelt. Så de blir nationella skrönor.
När du säger hit...
Ja, när man har en sån, då skickar man den till kafferepet@underproduktion.se och så går vår redaktör Malva igenom dem och sen skickar hon ut dem till oss och så får inte vi läsa dem innan förrän vi gör den här podden. Så vi läser dem liksom kallt. Väldigt kul är det.
Mm.
Det är väl det som är podden.
Albin Olsson, ja exakt det som är podden. Men Albin Olsson skulle välja ett annat ord för kallt.
Det skulle
du menar avista.
Ja.
Exakt.
Men det är kul också nu att det har blivit min
visst, för att
du som började.
När du säger det så hör jag ju töntigt det låter. Så jag vill aldrig mer säga det. Jag har kastat över den varma bajskorven i näven på dig.
Jag har absolut inget emot att vara poddens tunt när det kommer till
jag gillar uttrycket av vista, det ska jag säga. Jag tycker det låter tycker fräscht och smart.
Jag tycker kallt ändå är lite mer så. Ja, Johanna Wagrell satte huvudet på spiken. Hon lät cool där, medan vi andra sitter och säger avista.
Jag och Nisse låter alltid som att vi säger ett namn på en pock. Pokémon, medan du låter som att du liksom dirigerar en orkester, Jana.
Men alltså jag låter som att jag bara inte fick så bra betyg i svenska.
Nej, jag tycker du låter bra när du säger det.
Ja, det är bra.
Hörrni, har du bestämt någon ordning, Nisse? Eller ska vi bara...
Jag kommer inte ihåg hur ordningen var förra gången, men jag känner så här. Jag tar första idag.
Ja, kul.
Jag har fått min första historia så är nu. Den är lång.
Mm.
Ja, men... Man önskar inget annat när rubriken är Kenta och capricciosan.
Det är verkligen imponerande, tänker jag, att man har en person och en pizza. Ja. Nu gör vi en riktigt lång historia av detta.
Håkan och Hawaiian. Nej, här kommer den. Kenta och capricciosan. Här kommer den sanna berättelsen om Kenta och capricciosan. Historien utspelar sig tidigt 2000-tal utanför liten bruksort i centrala Sverige. Berättelsens huvudroll är en man vi kan kalla för Kenta. Kenta var en kort och rultig man som bodde ute på landsbygden. Inte en i småstad som stockholmare brukar referera till som landet, utan på den riktiga landsbygden. Den närmsta mänskliga grannen bor flera kilometer bort och där husen ligger omgivna av ko- och fårhagar.
Mysigt.
Mm. Mm.
Albin kan relatera. Och jag hade Johanna varit där och hon sagt, jag tror säsongen är över här, det är inte så mycket folk.
Säsongen är alltid över där.
De har alltså typ hyrit ut någonting längre. Så att, och jag har antikroppar och
jag har sett en enda öppet liksom världshus.
Okej, jag kör vidare. För ja. Kenta passade denna tillvaro honom perfekt, då han och hans fru kunde bo i lugn och ro och där han kunde göra det han trivdes med. Att hugga ved, köra traktorer, tjuvskjuta älg och då unna sig lite hemkört. Att säga att han var alkoholist vore att överdriva, men det slank ofta ner en och annan bläcka i slutet av veckan. Slank
ja, men det är väl en helt
bläcka.
Vanlig person, va? Eller?
Ja, det är ja. Helt, men att det slinker ner en bläcka, inte ja. En pilsner utan bara en sån, jag minns ingenting. Ja, men det gjorde det i alla fall. En kväll efter ett större antal groggar på smaklös hembränd sprit och billig ljummen läsk så fick Kenta lite feeling. Han blev sugen på att köra traktor. Ja. Hans fru avrådde honom vänligt men bestämt från att ge sig ut på en åktur. Men inga ord i världen kan stoppa den landsortsgubbe som blivit sugen på att fylla köra tunga maskiner.
Så är det.
Kan du rädda till
ja,
det här ordet?
Jag är med 100% med Kenta än så länge.
Jag sticker ut en stund, sa Kenta. Och sagt och gjort så knatade han med vingliga steg ut mot den uråldriga traktorn i trädgården och kastade sig upp i sitsen. Efter ett par försök att starta gick traktorn slutligen igång och Kenta rullade ut i skogen med ett leende på läpparna. Leendet bytte stock snabbt ut mot en besvärad min. Då Kenta inte ens han lämnade trädgården innan han körde in i ett träd.
Mm. Classic.
Åh nej.
Inte igen.
Det är så mycket träd runt. Det är så mycket träd innan skogen börjar.
Precis, lägg märke till då att han ska vara på väg in i skogen, ja. Det är, brukar vara ännu fler träd.
Åh, varför ska det vara så många träd innan skogen? Då hans lever gick på högvärg och kämpade med att bryta ner kvällens 14:e glas med fruktsoda och fulsprit så var hans reaktionsförmåga inte på topp. Kenta trillade ut traktort med huvudet före och bröt båda armarna från finger upp till axeln.
Nej, stacka.
Det är så jävla dålig vurpa om man ramlar med huvudet först.
Och ändå och armarna bryter längs.
Ja, exakt. Att han inte tar emot sig. Han tar emot sig med huvudet men ändå går om. Han vrålade till sin fru att han var skadad och frugan körde honom i illfart till sjukhuset i den närliggande lilla staden.
Jag är skadad. Han ligger där. Slut.
Jag är skadad. Jag körde in ett träd som angränsade skogen. Det visade sig att Kenta hade rejäla frakturer och fick spendera några dygn på sjukhuset. Vid detta laget hade Kentas gubbpolare fått höra om vad deras vän hade ställt till med och bestämt sig för att muntra upp honom. När det var dags för Kenta att lämna sjukhuset så hämtade de upp honom och sa att de tänkte bjuda honom på en pizza. Mm. Ja, gott. Jag håller på att få en stroke. De ville köpa en pizza till Kenta.
Ja,
varför ska det vara så svårt för mig att läsa det?
Ingen vet.
Kenta var aldrig feg för en pizza. Och efter ett par jobbiga dygn med tråkig sjukhusmat och med båda armarna gipsade från början till slut så var det precis vad Kenta behövde. Gänget satte sig i sina bilar och begav sig till närliggande pizzeria. Väl framme slog sig männen ned runt ett bord och beställde vad de ville ha. Kenta tog en favorit. En capricciosa med extra ost. Det gillar Kenta. Gud vad han tycker om
det. Det gillar jag med. Ja. Jättegott ju.
Jo, men så här extra ost, det är lite busigt som han hade gjort den själv hemma i mikron.
Nej, mikron.
Fan. Detta var mitt i sommaren, så de var lättklädda. Och särskilt lättklädd var nog Kenta. Han hade på sig det han alltid hade på sig, vilket var en smutsig t-shirt med målarfläckar, ett par extremt tunna shorts. Sådana där som är som boxershorts i längden, men tillverkade i samma material som blåställ.
Blåställ?
Men det är sådana, alltså byggjobbar.
Jaha, ja, ja, nu ja, jag fattar.
Eller målarshorts. Pizzorna blev klara och pizzabagaren ropade till Kenta och frågade: vill du ha den sliced? Det är oklart om Kenta visste vad slice betydde eller om han trodde att hans hellipsade armar skulle kunna klara av att skära upp en pizza för egen maskin. Men Kenta fick ut den intakta pizzan ihop med bestick. Vännerna kollade skeptiskt på Kenta när en handikappad tog tag i besticken med sina gipsklädda händer och började skära. Men var det något de visste, så var det att aldrig ifråga Kentas ökända kan-själv-attityd. Ja, han skär själv Kenta. Det tog dessvärre bara några sekunder innan ett avgrundsråd hördes eka innan den lilla pizzerian. Kentas plan att skära upp pizzan själv hade inte fungerat. Han fastnade helt enkelt med gaffeln när han försökte skära och välte ned hela pizzan upp och ner i knät på sig själv.
Nej, Kenta. Han ville bara en pizza, stackaren. Jag tycker så otroligt.
Ja, men man kan tänka att han sitter där och liksom, han får röra hela kroppen för att skära.
Men också, att kan inte kompisarna bara direkt ta över? Måste de vara så jävla tafatta och sitta bredvid och bara, ja, det här kommer ju inte gå bra. Nej, det kommer inte.
Men
kan
han
ni
har
lösa
en ökänd,
det?
Ökänd kan det
ja, men
själv
det får man skita i när det kommer till... När, det får man skita i. Jag tänkte säga ja, när det kommer till män. Men det gäller säkert också.
Ja. Jag tror att Kenta är latin för man.
Jo, det finns. Jag kom bara på att min mamma också har en sån, och den får man verkligen hoppa över ibland när det blir för mycket.
Ja, jag håller med. Ja. Hade detta varit ett par långbyxor hade allt varit frid och fröjd, men då hans shorts var så korta så började osten han beställt smälta in i hud. Smälta fast i huden.
Nej, alltså, han behövde ju inte mer nu.
Det är ju inte napalm, det är ost, vad fan. Åh. Vännerna fick bort pizzan ur knät på en vrålande Kenta som fick kastas in i en bil och han var snabbt tillbaka på sjukhuset. Han lämnade inte ens en timme tidigare. Denna gång med tredje gradens brännskador. När vännerna ringde hans fru och berättade om incidenten svarade hon bara att hon varken orkade besöka honom eller ens var förvånad över olyckan. Sannolikt satt hon hemma och njöt av ytterligare ett par dagar lugn och ro.
Ja. Så det fanns en vinnare helt fall i den här historien.
Hon var
ja,
så
det
trött
var träd,
på
trädet och hans fru var vinnarna. Ja, det var en väldigt lång men snäll för sig
ja,
så.
Verkligen. Ja, det var trevligt,
ja. Jag hade också i början, jag hade flow.
Vad snyggt det var i början där, ja.
Ja, det är så skönt när det bara flyter på och sen missar man ett komma och så får man liksom hivcancer i hela huvudet.
Ja, det är sånt som händer.
Ja, Kenta och capricciosan.
Men alltså, jag önskar Kenta en lite bättre fru.
Alltså, det kan man väl.
Jag tycker jag fattar att det är jobbigt att vara gift med en klantskalle, men nu är du det. Eller?
Ja, jag kan,
får man
ja,
väl åka till sjukhuset var och varannan dag? Och
det är
kolla
lite
på
så jag känner också. Alltså jag kan relatera. Ja, du har varit ihop med, alltså det kommer vara den här personen. Mm. Det är den här personen man är. Kenta kommer alltid liksom lyckas sätta eld på snoppen och ja, bryta ben. Mm.
Då kan du sitta
lämna
och sucka
honom
i
första gången.
Ja, exakt. Ja, exakt. Lämna honom första gången.
Vid första skadan.
Kuken på en pizza. Ja. Exakt. Lämna honom första gången han kör in i ett träd på fyllan.
Ja, och bränner sönder ljumsken med capricciosa, extra och som vanligt, Ahmed.
Lämna honom första gången läkarna blir tvungna att göra honom till en gipsgalje.
Ja, precis.
Men Ahmed, vilken del av Italien är du från?
Nej, extra ost tack. Men det jag gillar i era landsmäns mat. Nej, jag behöver inte ha den slisad.
Det fixar jag. Jag kan skära.
Ja, det är inte huvudet, det är inte hjärnan som är gipsad. Det är bara lite ont i armen.
Men jag reagerar på att den här kan själv, att de ändå frångick den, som du sa Johanna, med när han då hade brinnande ost i kuken. Mm. Att det var liksom att de ändå, jag tänker att de ändå satt så, ska vi låta honom försöka lösa det här själv nu då? Ja. Det bara det smälter liksom rakt igenom huden.
Åh, det är så ont. Jag kan själv.
Det här fixar Kenta.
Åh, det är riktigt bra mozzarella idag, känner jag.
Är det någon som har en Alvedon?
Extra ost. Ja.
Riven Alvedon över livet på mig, så åker jag härifrån.
Nej, jag river själv.
Jag fick som bild att han sitter med en liten Alvedon och ett sånt vanligt stort rivjärn och försöker riva Alvedon över kuken. Åh, det bränner fortfarande. Ja.
Det bästa är ju som sagt zesten.
Jaha, ska vi fortsätta med Albin? Eller vill du köra, Johanna?
Nej, men fortsätt Albin. Mm.
Då kommer här då historien om Alex. Mm. Ni hörde rätt.
Ja, det är Alex, ett unisexnamn, va?
Alltså, unisexnamn, absolut. Alexander eller Alexandra.
Ja, exakt. Jag bara tänkte att det är antagligen en kattkvinna. Jag hoppas. Ja.
Alltså, kuriosa om Ryssland är att om man heter Alexander eller Alexandra där, så har man också samma smeknamn. Men det smeknamnet är Sasha.
Just det. Just Sasha.
Är inte det weird?
Ja, det är ungefär som William och Bill.
Ja, fast... precis.
Kommer jag aldrig godkänna.
Att heta att det...
Billiab.
Fast heta det som också som tjej.
Ja, det är sant.
Men Richard och Dick tycker jag i så fall är den konstiga.
Ja, det är konstigt. Jag bara på att det är samma förkortning på både kille och tjej där också. Men det, förkortningen är helt... helt annorlunda.
Det känns väldigt tjejig också.
Det känns plötsligt mycket viktigare att hålla Gotland.
Ja.
Hur fan är jävla Sasha här? Alex är Alex.
Ja.
Det ska den jävla ta för.
Ja, för jag namnet Sasha, inga problem med. Superfint, både på killar och på tjejer. Mm. Det är bara det förkortningen istället för Alex blir weird. Ja. Nu kör vi, hörni. Det var inte meningen att avbryta det här med min vida kunskap om världen.
Okej, Kalle Lind med pattar.
Nej, så mycket pratar jag inte.
Nej, jag skojar bara.
Känn dig välkommen att komma med vilken kuriosa du vill om Ryssland, Johanna, i fortsättningen. Jag tyckte mycket om det.
Men det är samma där.
Hörni, lyssna här nu. Jag kommer från en förort till en storstad i Sverige där jag gick i högstadiet på en större grundskola med tillhörande fritidsverksamhet. Vi hade ett gäng karaktärer som både arbetade där samt gick i skolan där. Men knappt någon värd att nämna. Ja, förutom en då. En mycket speciell pojke som blev känd som Katt-Alex. Men han heter egentligen något annat. Mm. Katt-Alex var en fräknig liten påg som likt ett spöke dök upp i mitt liv lika snabbt som han försvann. Han gick i en parallellklass till mig, vilket ofta får mig att undra om han faktiskt existerade på riktigt. Då våra livsöden endast korsades i den feberdröm som kallades fritids. Ni förstår, Katt-Alex var inte bara fräknig, utan både agerade och lät som en katt.
Vadå? Han var rädd för vatten. Slickade sig på händerna och hoppade till av gurkor.
På ett både underhållande och oroande sätt. När skoldagen var slut möttes alla klasser på ett gemensamt fritids där det fanns ett rum vid sidan av som var välkänt som Katt-Alex tillhygge. Och som hölls ledigt av fritidspedagogerna för att han skulle få barrikadera sig där i fred.
Tillhåll måste det vara, va?
Tillhåll i det.
Ja, exakt. Mm. Så han hade ett litet tillhåll där han liksom, ett litet kuddrum för sig själv.
Så han kunde ligga och vila och sen plötsligt ställa sig upp och se superstressad ut. Mm. Och sen lägga sig.
Slicka sig på ovansidan.
Känner doften av senap.
Visst är det lite, som jag har aldrig själv gått på fritids, men jag har förstått lite att det tar bort lite hela idén med ett kuddrum att vara där själv.
Jo, nu var det jag som sa kuddrum.
Ja, just det. Jo, det är sant.
Och Albin har aldrig varit i ett kuddrum, Johanna. Det är så jävla hemskt.
Men jag har aldrig varit i något så här äckligt sexuellt kuddrum som du har.
Nej, Nej, men det... Nej, det, var, alltså, det är inte det jag menar. Men Albin satt hemma och bara... Mamma,
ja, jag vet. Men alltså,
inte, vi också bara har ett rum i kudda så jag får känna på det. Nej, det måste jag väl inte ha! Vi ska ha något kuddrum.
Det blir bara en jävla massa knullande då!
Vi har bara betong och brädor överallt.
Mm. Betong? Jag hade ingen betong. Jag hade inte kommit. Alla var medvetna om att mellan 14.30 och 17 satt katt Alex antingen i ett hörn i rummet och tvättade sig.
Mm. Nej.
Eller jagade legobilar på alla fyra över golvet. Denna allmänna medvetenhet ledde till att många sökte sig till detta rum när helst de ville observera detta spektakel eller bara få klappa katt Alex på huvudet.
Men gud, vad kul att de hanterade det som att det skulle vara en katt just. För de är också jätteroliga verkligen. Att titta på och klappa dem lite ibland på huvudet.
Då är frågan, vad kom först? Katt Alex eller de som klappade honom som en katt?
Exakt.
Ja, just det, att han bara fann sig det.
Man hoppas ju verkligen att katt Alex kom först.
Ja, absolut.
Får vi hopp.
Jag vill nu påminna om att detta rörde sig om en person på cirka 13 år.
Oj!
Nej.
Det tänkte man inte.
Nej.
Alltså en ålder där man förhoppningsvis gått vidare från sådana dagisfasoner och har mer fokus på brudar och boy. Och möjligtvis besöker porrhemsidor någorlunda frekvent om det faller en i smaken.
Då föredrar jag katta Alex, vill jag bara lägga in.
Ja, det är jag också. Han är mer ett lodjur i storleken också.
Ja, det är sant. Inte lika skygg. Det här kan låta som att katt Alex var ett tvättäkta mobboffer, men så var otroligt nog inte fallet. Alla, både elever och lärare, hade landat i acceptans och lät honom hållas. Jag personligen brukade besöka katt Alex inhägnad.
Vilken solskenshistoria det här blev.
Ja, hittills ja, den är inte slut än.
Okej.
Brukar besöka katt Alex inhägnad där han kom krypandes och strök sig längs dess ben när man kom in i rummet. Man fick dock vara noga med att inte råka trampa på hans imaginära svans eller liknande. Då han kunde resa ragg och fräsa mot den med sina kvarvarande mjölktänder blottade. Ja, det här är otroligt. Då var det bara att backa långsamt och tala med en lugn röst för att förhindra en attack. Då har vi flera tillfällen attackerat elever med sina oklippta naglar eller klor för den troende och bitit en tjej i handleden. En dag när jag som vanligt gick in i katt Alex rum var han plötsligt borta. Ingen visste var han hade tagit vägen. Men en dag till en annan hade han försvunnit. Det gick rykten om en kattnappning alla Aristocats. Eller möjligtvis att han hade rymt hemifrån och tappat bort sig i de täta skogarna kring skolan. Men ingen kunde varken dementera eller bekräfta dessa teorier. Han var helt enkelt borta. Efter några år, långt efter att jag har gått ut grundskolan eller ens ägnat katt Alex minsta tanke, mötte jag en gammal klasskamrat ute på krogen. Vi tjötade lite om tider och samtalet gled efter viss tid in på vårt delade trauma som rörde katt Alex. Jag frågade om min vän visste vad som hade hänt med honom och fick ett intressant svar. Tydligen hade katt Alex inte bara bytt skola utan även politisk inriktning. Han hade gått med i anonymt nazistiskt parti och blivit nynazist vid en mycket ung ålder.
Nej!
Kanske var det hans förvirring kring arttillhörighet och våldsamma tendenser som gjorde att han drogs till detta.
Jag sitter helt mållös här. Jag tycker inte, nu liksom där någonstans dog
det fina.
Ja, det fina och alla mina känslor för katten liksom.
Kanske var han bara helt jävla dum i huvudet, men nazist blev han. Numera satt han på kåken för vad min vän trodde sig röra om hets mot folkgrupp samt misshandel. Att påstå att jag blev förvånad är kanske att ta i, Men jag hade ändå trott att han skulle åka in för mer moraliskt tveksamma handlingar som hade med husdjur att göra. Denna usväng i hans karaktärsutveckling lämnade mig med viss lättnad, då jag trots allt ömmade för honom som barn, men numera kan uttrycka mig mer kritiskt gentemot hans kattbeteende, då han numera förtjänar en rimlig dos mobbing. Jag vet inte om han släppts ut eller om han fortsatt trakassera andra inlåsa brottslingar genom att lägga sig i deras knä när de äter. Oavsett kommer jag aldrig sluta tänka på den ödesdigra dag då katt Alex transformerades för mina ögon och blev Nasse Alex. Ja, det var den.
Åh,
det,
gud.
Det var...
Nej, men alltså kan inte han bara, han förtjänar en rejäl dosmobbing. Det gör ju ingen. Alltså, det, alltså jag är lite så här, varför blev han nazist? Jo, som jag faller tillbaka så, vad kom först? Katt Alex eller åskådarna?
Mm.
Känner jag bara.
Ja, just det.
Om Katt Alex kom först och sen blev nazist. Rätt åt Alex. Men fy fan, det är så himla, det är så konstigt det här.
Ja.
Det är så konstigt att han går runt och bara...
Men är det, det säger väl ändå någonting om nazistorganisationer,
ja.
Att, liksom, att man har hört så att det är liksom sökande ungdomar som inte hittar sin plats i tillvaron som söker sig till nazismen.
Ja.
Men vilken sökande jävel som helst trodde jag inte. Alltså jag trodde ändå att de skulle vara liksom något sån här liksom ren liksom välklippta och...
Ja, men det kanske var en raskatt. det var ingen bonkatt det här inte.
Jag tror att han bara bestämde sig en dag när han insåg att det fanns nazist. Då ställde han sig bara upp och sa,
han
och sen
upp.
Lämnade han det bakom sig för alltid. Bara.
Ja, just det. Det var det,
det
enda
var bara
han...
En sån supertransformation att han stod och bara... Och höll på och så bara... Det var liksom som är detta? Ställde sig upp.
Usual suspects när Kaiser Soße börjar gå rakt.
Ja, exakt.
Han såg grabbarna i centrum, kom han på alla fyra och så bara, nej för fan det här, de gillar inte katter. Och så ställde han sig upp och bara gick fram och sa det bara, hatar ni också katter eller? Och så sykat, sykat.
Fan vad man hatar siameser. Menar du thailändare? Visst. Absolut kan det vara. Afghaner. Afghankatter hatar man. Afghaner, ja.
Kan
då är
det
vi samma gäng.
Men vadå, att det var som Kajsa Söns historia som ställde sig upp och bara haha, jag var aldrig katt, jag var nazist
jag
hela
var
tiden.
Jag har alltid bara velat stoppa zionismen. Ja, det är, ja. Men kan det varit bara att han liksom har letat och liksom aldrig hittat någon som var bättre än kattgänget? Att han liksom, katttillvaron är det bästa, provat. Han ser så, de spelar fotboll, nej, då är katt bättre. Och sen så bara, här står de hejlar. Då tar jag den. Äntligen flyttat.
Att, när de såg Heidla så började han först leka för att han liksom...
Han letade upp efter garnnystanet de hade i handen.
Jag ifrågasätter hans hemförhållanden, om jag ska vara helt ärlig.
Ja, det är också. Att, ja. För att jag tänkte först att han kanske var lite varierad. Alltså att man tänkte att var lite
det kan
han
ju också vara. Att det är liten, någon liten odiagnostiserad skit. Som sen,
kan det vara att det var en sån revolt? Att hans föräldrar var kommunisthundmänniskor? Och att han bara just gjorde en sån revolt mot
jag hatar
katt.
Er. Ja.
Och nazist.
Ja.
Ja, otrolig, vilket öd.
Ja. Ja, det var en hel omvändning från, kan man säga.
Han gick från att bita klasskompisar till att hata judar.
Ja.
Ja, det var det han gjorde.
Ja, det kanske inte är så lång. Det kanske inte är så lång sträcka att färdas egentligen.
Nej, mycket hat. Ja. Mycket hat. Johanna.
Ja. Då har jag en story som heter, den låter liksom, den låter mörk från början. Den heter De finska barnen.
Oj,
oj.
Här kommer en historia från Finland. Det var i början av 2000-talet och jag hade efter avklarad militärtjänstgöring börjat köra långtradare. Jag körde runt i hela Finland och lite Sverige och livet lekte som man säger. Under en period på företaget så blev min körning att distribuera träpellets för eldning till egna hemshus. Och sen står det läs villor. Jo, men jag har redan läst egna hemshus och nu blev det så. Med distriktet södra Finland upp till Österbotten. Det var ett jävla pusslande att ringa runt till morgondagens 8-12 kunder samtidigt som man försökte hålla överenskomna lossningstider och överhuvudtaget hitta till de kunder man skulle till den dagen. Men jag tyckte det var roligt att träffa folk och trivdes med mitt självständiga jobb. När man träffar så många olika människor varje dag i deras hem så får man se en hel del. Allt från unga par i sitt första hem, medelåldersparet som hatar varandra och står och skriker, till det äldre paret där mannen berättar hur många dagar han har kvar och att han ville fylla på pellets i silon åt sin fru innan cancern tar honom.
Oj.
Otroligt fint.
Det rör sig om veckor. Det rör sig om veckor. Fyll 2 månader. Inte mer. Jag betalar inte en spänn med. 2 månader. Sen får säringen klara sig själv. Men jag ska fan... Silon ska besegra cancer.
Vi måste ha pellets.
Det säger väl någonting om det finska liksom, inställningen att träffa 10 till 12 olika familjer om dagen är mycket folk.
Mm-hmm.
Att det känns inte så mycket, va?
Nej.
Nej.
Mycket i Finland kanske.
Ja, men det, också fint, ja, att han såg det som att träffa liksom, när han, bara, alltså, när han liksom måste lossa och åka i tid och bla bla, så hinner han ändå ta in lite. Fint. Ja. Jag gillade att titta runt och se på folk när man lossade och låta fantasin flöda med mina fördomar om folket i huset. När man är vid sista huset på en 16 km lång grusväg och kikar in genom de söndriga fönstren utan gardiner och ser 2 till 3 generationer med olika grad av framgång släpa sina ben efter sig, så passar det bara så bra in i den bilden man hade om en sån plats. På helgerna skulle det givetvis daltas med fulla kunder och i de nya fina bostadsområdena utanför huvudstaden skulle förstås hemmafruarna gå igenom och pröva sitt urval av stringtrosor i fönstret där jag stod på utsidan. Allt enligt hur man fördomsfullt tänker sig att det ska vara. Mm. Den historien som etsat sig hårdast, så tänker jag inte att det ska vara. Men det var...
Nej, inte så tänker jag heller att det ska vara. Fast i Esbo utanför Helsinki kanske det är lite fint. Jo, mamma har köpt stringtrosa. Kolla, kommer sexiga pelletsgubben här. Ska visa sexiga. Jo, det är som att säga att den ser in mellan sinkerna och så vet du var den slutar. Jo, och då går vi till helg, dricker loranga.
Ja, alltså jag tänkte inte att det var så, men det gör mig glad. Det känns lite livsglädje mitt i allt.
Ja. Jo, men också att det känns lite så i nyhetens behag. Mm-hmm. Stringtanga. Jo, kolla då, sexiga snygga pojke, pelletspojke på. Jo, och då. Här finns det plats för pellets. Jo, ja, det är inte den första bilden man har. Alltså, det är kanske en fördom man har mot Finland. Men stringtrosor skriker inte det landet.
Eller? Oh, nej, kanske inte.
No.
Hur som helst. Nu gör det, kan man väl säga.
Ja,
nu, och jag blev lite till mig.
Den historien som etsat sig hårdast fast i mitt minne var en kvinna som hade ändrat uppvärmningssystem och nu hade beställt pellets för första gången. Jag backar upp lastbilen till gården, stiger ur och hälsar på damen som kommer mot mig på gården. Samtidigt ögnar jag ju givetvis kvinnan, huset och omgivningen för att försöka få grepp om vad det är för person jag har att göra med. Hon är klädd som en blandning av bilmekaniker och en 80-talsmotionär. Smutsig keps, risigt hår, någon form av overall och toppar detta med en rosa och blå vindjacka. Otroligt.
Fan,
hänger Nyblom alltså.
Jag tänkte säga, bor Albert Olsson i Finland? Jag.
I ett stort växthus bredvid huset finns ett sinnessjukt stort antal bilar av modellen Citroën 2 CV som i folkmun kallas bärplockaren och är den fulaste bil som någonsin tillverkats. Huset pryds även av ett jättestort Citroën-emblem. Men hjärnan bestämmer sig snabbt. Kvinnan i huset är förstås någon byfåne som lever ensam i huset och mäckar med bilar. Fördomsfullt visst, men det har ju stämt tidigare. Hon visar mig till silon som är inne i garaget och jag tar slangen från lastbilens tank över gräsmattan framför de stora vardagsrumsfönstren, förbi ett annat fönster och in i garaget och kopplar till silon. Ut igen samma väg och starta kompressorn och sen in igen för att kolla att allt står rätt till. Okej, då vet vi. Det är ditt jobb. Jag går fram och tillbaka mellan bilen och silon för att övervaka lossningen och kvinnan går efter mig som en hund. Jag går och tänker att hon nog inte träffat någon annan människa på länge och tycker lite synd om henne. Lite ironiskt kanske att jag tyckte synd om henne för att hon var ensam och bodde själv då jag själv tillbringade dagarna med att för mig själv fantisera om människors liv och spenderade nätterna ensam i en lastbilshytt. Jo, men kanske just därför empatin växer fram.
Jag kan relatera till honom, men jag kallar faktiskt min lägenhet för hytten.
Ja. Plötsligt vaknar jag med en dagdröm och märker att kvinnan är borta. Jag går ut till lastbilen och kollar vågen, hur mycket jag lossat och börjar sen gå in igen för att se så att inte silon blir full. I rask takt går jag förbi vardagsrumsfönstren och i ögonvrån ser jag hur 3 barn står och ser glatt ut genom fönstret. Jag skiner upp och tänker, det var ju för jävla bra för kvinnan. Hon hade ju familj i alla fall. Jag hinner även i samma sekund börja skämmas över min fördomsfullhet som dömde henne så hårt bara på grund av utseende och omständigheter. Men så isar det till längs ryggraden och jag stannar upp för att vända mig om för en ogrannare titt. Något kändes fel. Jag vänder mig om för att konstatera att det är 3 barnskyltdockor.
Nej! Åh,
oh, för fan.
Nej, men spring! Och inte 3 barn. Och eftersom jag är 100% säker på att jag inte sett de andra 15 gångerna jag gått om så betyder det att hon har placerat ut dem under tiden jag varit där. Alltså! Okej. Okay.
Gud vad läskigt alltså.
Otroligt läskigt.
Ska ni titta på mammas nya kille? Ska ni titta på nya pappa? Vill ni kalla honom pappa?
Åh gud. Jag skyndar mig till bilen. Den beställda mängden är levererad och jag stannar kompressorn. På väg in i garaget för att hämta slangen möter jag kvinnan. Hon är nu mer pratglad och undrar om jag vill ha kaffe efter lossningen. Hon säger att barnen har väntat på att det ska komma en lastbil till gården och de tycker det är så spännande. Nej. Att titta på.
Rysningar.
Jag med. Okej. Jag mumlar något till svar samtidigt som jag joggar ut ur hennes garage med slangen efter mig. Kollar inte om jag glömt något, som jag normalt gör, och klättrar upp i lastbilen för att köra iväg i en jävla fart med en fruktansvärd känsla av obehag i kroppen. Jag bytte av andra orsaker till en annan typ av körning några månader efter detta, så det blev inget återbesök på denna gård, men jag antar att hon och barnen har hur kul som helst. Och fy fan.
Åh, gud.
Ja, det var något.
Barn, vakna, vakna. Det är redan lyckodag idag.
Han är här nu.
Stora lastbilskog. Gud, vad mörkt.
Ja, okej.
Okay. Hon älskar Citroën och sina... Det var liksom innan det fanns såna... Vad heter såna? Reborns...
Ja, just det.
Ja.
Hon har bara... Åh, gud. Hon har liksom varit inne på Lindex barnavdelning och snattat barn.
3 barn.
Jag vill bara... Ja, det är...
Ska vi åka till Hesburger idag, ungar? Är ni sugna på hamburgare?
Ja, men först tänkte jag, är det ett prank från hennes sida? Men sen hon bara, vill du komma in och dricka kaffe? Mina barn har längtat och tycker det är så kul att kolla. Man bara, nej.
Åh gud, vad jag känner att Johanna...
Han kommer komma in, alltså den personen som går in kommer komma in och upptäcka, nej, det är inte skyltdockor, det är uppstoppade barn.
Nej, det är liksom just det, som skärgårdsänder.
Ja, ah, fy. Oh, fy. Fan, vad obehagligt.
Oh, ja, otroligt.
Jag vill bara lägga in en liten... Jag tycker att 2CV är en kanonbil.
Mm. Det är den klassiska...
Ja, den här tvåfärgade, snygga...
Ja.
Mm. Min kompis pappa är en riktig 2CV. Fantast.
Okej, okay. Ja. Min kompis pappa.
Så du vet vad du snackar om?
Pappa.
Jag vet vad jag snackar om. Jag är en av de absolut skönaste bilarna att åka med. För den har sån fjäder.
Ja, de är väldigt... Alltså alltid så mycket fjäder i sits och allting.
Ja, men för att den liksom, man kan köra i 90 över ett farthinder. Det bara blir som att åka lite båt. Det är fruktansvärt.
Man kan köra över... Alltså det är också...
Det går inte 90 förvisso. Men, nej, om man
men det är också lite så här klassiskt. Vadå, det här är skitbil. Om har du testat att köra i 90 över ett fartgupp.
Kan du ta din jävla Tesla då? 90 över ett fartgupp. Och så jävla bra den är då.
Ja, jag har en ny historia.
Ja,
är du redo för... Skräddaren.
Det är vi.
Ja.
Här kommer den. Skräddaren. Min mamma har alltid hatat djur.
Okay.
Alla djur. Små kryp, höns, hästar, katter, gnagare och framförallt hundar. Så när jag och min syster en sommar kom hem från fritidslägret och våra föräldrar överraskade oss med en kattunge var lyckan total. Att katten sedan visade sig vara hemsökt av en demon och otroligt elak är en annan historia. Det kan vara en kille som sen blev nazist också, det vet man inte.
Så kan det vara.
Katten bet oss i tårna, bet av fingrarna.
Wow.
Jaha, förlåt. Jag bet av fingrarna och näsorna på våra tockor. Och älskade att äta upp pizzakanterna. Vi älskade henne. En dag försvann hon och kom aldrig tillbaka. Vi var barn och var självfallet oerhört ledsna. Speciellt då mamma bestämt meddelat att aldrig igen skulle vi ha något djur.
Okej.
Okay. Jag älskar att det är Saga Norén, länskrim Malmö, som har skrivit det här, skrivit det här brevet. Det otroligt kort och koncist. Åren gick och då det gick både lo och varg och diverse andra djur där vi bodde samtidigt som katten försvann, antog vi att någon av det djur tagit katten. Men det visade sig att så kanske inte ens var fallet. En kollega till mig som bodde på samma gata som mina föräldrar i samma hus jag vuxit upp berättade om en granngubbe. Jag minns honom inte då han var väldigt gammal och jag väldigt liten. Gubben hade en gång visat kollegan ett par nätta fina skinnhandskar han gjort själv.
Va? Gud,
nej.
Vad är det här för psykavsnitt?
Det här är lite Tales from the Crypt.
Ja, ja, verkligen. Alltså. Det är bara otroligt dåliga känslor hela vägen igenom.
Hon berömde den var och han berättade att det var gjorda av kattskinn! Granngubben hade under flera decennier skjutit områdets katter med hagelgevär för att sedan flå dem och göra handskar av skinnet. Han hatade djur och framförallt katter mer än min mamma.
Wow.
Kollegan och jag gjorde sedan lite vidare efterforskning, det vill säga försökte minnas alla områdets katter som försvunnit, och hon, som är äldre än mina föräldrar, kunde fortfarande minnas hur en katt hon hade när hon flyttade dit spårlös försvann. Och att gubben vintern efter det hade ett par nya skinnhandskar. De mystiska försvinnandena av områdeskatter, vilket varit ett tiotal, upphörde drastiskt när gubben dog. Och ingen katt har försvunnit sedan dess.
Men alltså, wow. Gud, vilken obehaglig gubbe. Men alltså, jag har ett teori.
Det mest obehagliga är att han är ärlig.
Ja.
Ni vet sådana som hatar katter.
Jag
tror att sådana som hatar katter, de hatar kvinnor. Och sådana som hatar små hundar, de har problem med sin egen svaghet.
Och de som älskar katter, ja, de hatar judar.
Ja, men det är inte helt dumt. Alltså, alla som är så här djurvänner, alltså ni vet, lite för mycket djurvänner. Alltid att de är lite rasbiologer.
Nej, men alltså folk som har för mycket katter, om du bor på landet, det är en sak. Men det finns en person jag har sett som liksom låter katterna slicka hen ren, typ.
Ursäkta?
Ja, alltså det...
Alltså när hon har ätit då?
Nej, men så här,
inte när hon var på toa.
Mysigt att slicka husse eller matte i armhåla.
Fan,
dela med sig på...
Nej, inte... Alltså, vi kanske skulle klara sig... Ja... Vi skulle klara ett om man vill avsnitt på tanken.
Ja, jag tänkte just på att jag måste borsta tungan. Så.
Sluta. Okej.
Jag tröstar mig lite med att jag tänker att den här gubben var en Dexter. Ni vet, tv-serien Dexter. Att han måste döda.
Mm.
Men han väljer att han liksom har en... Okej, katter är... Det är liksom så långt jag kan gå.
Jo, men Dexter dödar ju...
Jo, jag menar att han
blev elakare.
Jo, men det gjorde ju den här med. Alltså den här katten bet ju sönder dockor och
gud, då förtjänar man att dö.
Ja.
Mm. Jag trodde först här att det skulle vara att katten egentligen var ett lodjur.
Ja, men till den här att det var en grävling.
Ja,
hade någonting.
Ja, grävlingen har jag tänkt på så mycket sen förra veckan.
Ja, för fan. Vill ni höra min nästa historia?
Ja.
Okej. Håll i er, för här kommer historien om Cowboy Bengt. Jag är uppväxt i en småländsk stad med mindre än 3000 invånare. Vi är kända för ett specifikt sorts souvenir, och på somrarna flockas turisterna på de små kullerstensgatorna. I staden finns ett stort utbud av affärer som alla säljer samma sak. En av butiksägarna kan vi kalla för Bengt. Bengt har i alla år löst turistsäsongen genom att anställa så unga tjejer som möjligt att stå i kassan. Mm. Ju yngre, desto mindre lön måste han betala. Själv anställdes jag som 13-åring för mitt första sommarjobb. Bengt tyckte att mitt namn var svårt. Jag är svensk. Så han valde att kalla mig för Madeleine.
Typiska boysar.
Mm. Förutom snål så hade Bengt även ett snabbt svängande temperament. Det låter som en kanongubbe.
Det låter som en typisk smålänning.
Ja, verkligen. Ja, verkligen, ja. Råkade han vara på fel humör hände det att någon fick spark. Han kunde sedan svänga lika snabbt igen och personen blev förlåten och fick komma tillbaka. En kille blev sparkad 10 gånger under en sommar. Det här är den enda gången i mitt liv som jag har fått sparken från ett jobb och jag fick tyvärr inte komma tillbaka.
Oj, oj.
Det finns nog mycket att berätta om Bengt, men den händelse som fastnat hos mig är den som jag tänkte berätta om. Det hände långt innan mitt första sommarjobb och har berättats för mig av min far som bevittnade detta på plats. För ett bra tag sedan fanns det en krog i vår lilla stad där alla brukade hänga på helgerna. En gång hade de bjudit in en infödd amerikan som iklädd fjäderbonad och matchande klädsel skulle ha en traditionell dans och musikuppvisning.
Åh oh, gud, vilken jävla... Var det på personalfesten?
Jag hoppas. En massvis av flummiga men fullt seriösa folk hade samlats på krogen för att underhållas av detta. Min hippiefarsa var såklart en av dessa. Mitt i uppvisningen slås dörrarna upp och instormar Bengt iklädd cowboyuniform.
Man trodde inte att det kunde bli värre.
Åh, gud.
Han ryktas ha varit uppenbart snorfull och hade 2 knallpulverpistoler i vardera hand som han sköt vilt omkring sig med. Nu kanske ni tänker att Bengt var en lustig man som ville skoja till det, men tyvärr ska han ha varit fullt allvarlig. Ett vilt slagsmål bröt ut, vilket slutade med att cowboy Bengt kastades ut. Det fina med Bengt är dock att de pengar som han tjänade in på att betala unga tjejer väldigt dåligt kanske bidrar till det stipendium som han varje år delar ut till kvinnliga företagare. Det känns fint att jag under min vecka för sådär 18 år sedan i alla fall bidrog till något gott. Alltså jag... den var slut där. Är det High Chaparral?
Är det Big Bengt? Ja, det är det man tänker.
Big Bengt.
Men det kan det väl inte vara? Eller alltså, om han har en liten affär i stad. Men det är klart, man vet ju inte.
Nej, för det var ju det här med att det är en småländsk stad. De är kända för en specifik sorts. Ja. Jag vet inte, det bara känns som att...
Exakt.
Ja, det kan ju vara vad som helst.
Namnen är ju ändrade också.
Ja, det är sant. Det borde inte vara Bengt.
Så det är ju inte Bengt.
Det finns ju många småländska småstäder som har en speciell, som liksom Kosta och de här.
Ja visst, men sen också det här.
Företagarandan är också just den. Håll nere på kostnaderna och se till att det går runt. Och se, alltså vet, det är så gammeldags.
Jag får ju bara
så härligt sätt.
Få sådana kapten klänningrysningar att han bara anställer unga kvinnor och sen har han instiftat ett stipendier för...
Men det är ju alltså det enda som gör att han kommer undan med det. För när jag läste unga tjejer, så unga som möjligt först, så tänker man också det. Sen när man tänker så, just det, han är smålänning. Det har inget med sex att göra, det är bara affärer.
Men det var ju någon kille också, vad sa de?
Ja, precis. Ja, var nog bara unga människor egentligen då.
Ja.
Om man kan kalla killar för människor.
Men sen är det klart att han tänker att en tjej säljer ju mer. Du vet, de har ju...
Jo, så är det ju. Så är det också.
Men sen att
så.
Han måste tillbaka till huvudfrågan, att det står liksom en inhyrd
ja.
Invånare och så kommer han in i en sån liten cowboysarhatt, chaps, och bara ska leka cowboysarindian. För hans mål lär ju vara att få, så här, nu ska fanskapet ut. Det här är min saloon.
Han skulle ju vara General Custer. Alltså någon sån liksom otrolig person. Ja. Men det är svårt att ens prata om. Det är så många nivåer i det som man är så här, ska vi verkligen gå ner det här träsket?
Men det här är ju kanske 30-40 år sedan som detta hände då. Så jag tänker att då var ju han där från, inte High Chaparral, vad heter den här serien som, Cartwright va? Var det inte någon sån?
Pappa Ben sköt en sten.
Ja. Ja, men som bara turnerar runt i folkparkerna i Sverige utklädd till, eller han kan också vara nativ indian som du säger.
Så kan jag, men jag tänker också så här, ja, men det är, eller så är det en kille som har flyttat till Sverige och så bara, åh gud, skönt att slippa liksom exotifieringen och rasismen. Klipp till bokad på någon liten jävla pizzeria. In kom en Bengt och börjar skjuta.
Howdy, folks!
Howdy! I was gonna play with you, Indian and cowboy. Okay, let's do it.
Och att han är så snål så att han skjuter, han har bara liksom knallpulver i ena pickan så att det inte ska kosta så mycket.
Och att han är arg på riktigt. Det är fantastiskt att komma in och arg på riktigt med knallpulverpistol. Fuck you, det är
Men vi hade såna, vi hade ju då, hette det indianer i och för sig, men då, vi hade ju såna på våran skola som lärde oss regndanser och sånt.
Jo, det var inget konstigt. Men det var väl mer en hiss, kanske en historieperspektiv. Mm. Inte som underhållning på förfyllon på en bar.
Nej, så var det. Vi var ju inte fulla.
Men om de lärde ut i regndanser så har jag fortfarande problem med det. Men, vad är det? Men å andra sidan, ja, det var en annan tid och en helt annan plats. Ja. Det är som att få se på de där grejerna lite.
Och eran mattelärarinna kom inte in med käpp och knallpulverpistoler och jagade iväg personen i fråga.
Nej, det var vaktmästaren.
Oh, Johanna,
är det jag nu?
Är du redo för historien nummer 6?
Yes. Den heter så här, okej. Okay. Okej, den heter så här. One night dump. Okay. Jag vill här berätta om ett litet misstag min bekant var med om. Efter en våt kväll ute på studentklubben och lite flörtande bestämde hon sig för att följa med en kille hem. De hade det mysigt under natten och allt var bra. Väl på morgonen behövde hon använda toan och smög försiktigt upp för att få ut bakisbajset innan ragget skulle vakna. Men det är verkligen...
Det låter också som att de ska använda ett verktyg, en sked, för att få ut bajset.
Du behöver inte behöva så mycket, jag brukar inte behöva så mycket hjälp. Men vad heter det? Också, det var ballsy. Det brukar ju vara en sån grej man får vänta med tills man inte är kvar på plats. Så.
Ja, exakt.
När hon sitter där bakis och nyvaken på toan kommer flashbacks från gårdagen upp och vad snubben sagt när de kom hem fulla innan de hoppade i sängen. Använd inte toan bara. Den är sönder och går inte att spola.
Nej.
Oh shit, och fan, tänker hon. Och samtidigt som hon försöker spola, vilket inte funkar, då vattnet tydligen är urkopplat så det är inget vatten alls i toan. Nej, det här är som mardröm. Okay.
Ah,
i ren panik springer hon så tyst hon kan ut i köket. Hämtar en plastpåse.
Varför slår du? Varför tar du inte ett litet mått med det?
Vad säger du?
Nisse.
Vad sa du? Varför tar du inte ett litet?
Liter mått med vatten och slår ner vatten. För att...
Det kan man. Fast en liter. Jo, men
gott, man kan göra fler gånger.
Jo, men springa
hämta
fram
och tillbaka. Hämta vatten bara.
Ja, hämta vatten.
Mm. Ja. Och likt en hundbajs försöker de plocka upp allt ur toan. Ja, paus för Nisse. Hon får upp det mesta och går ut i hallen och tänker, fan, jag måste dra med bajset innan han vaknar. Okej. Hon skyndar så tyst hon kan så ragget inte ska vakna. På med skorna, öppna dörren för att smyga ut. Yes, hon var nu ute och lyckas stänga dörren. Och där var faran över, tänker ni? Nej.
Åh gud. Och jag älskar hans skratt.
Okej. Och där var faran över, tänker ni? Nej, för då kollar hon i handen. Påsen med bajs står kvar i lägenheten på bordet. Hon har nu kommit utanför lägenheten och dörren bakom har gått i lås.
Men det här är väl inte äckligt?
Jo, jag tänker när han vaknar. Solen ligger på.
Alltså, det är min roligaste bild nu. Att det är som att hon har gått och bara lämnat en påse med bajs på. Okej, vänta. Hon kan alltså springa tillbaka in och hämta sitt bajs. Hon springer istället därifrån så snabbt hon kan och lägger sig i fosterställning hemma och tänker på reaktionen snubben måste ha när han vaknar och märker att hans one night stand är borta och istället lämnat en påse bajs på bordet. Hon gick inte ut på mycket, mycket länge. Och jag gråter så mycket nu.
Ja, det rinner tårar här också. Åh gud. Hon är min del värd.
Gud, vilken ångest. Men också så himla kul att bara...
Man vet ju det själv hur många gånger man har gått utanför... Åh, nej, jag glömde träningsväskan. Den står ju på bordet.
Och hon glömde sin påse med bajs.
Och det kommer lukta så mycket. Och sen...
Ska hon ringa honom dagen efter då? Eller så här på kvällen. Bara, hej, du, jag tror jag glömde något hos dig.
Och hon hade ju också kunnat pinga på och gått in och tagit på sig och gått.
Ja, det hade jag gjort. Absolut.
Åh, gud. Och det är så många dåliga val. Hon har gjort så mycket dåliga val här.
Ja. Alltså, första valet, alltså ens gå på toa, det gå hem bara först.
Ja, exakt.
Skulle jag säga. Men otroligt kul. Otroligt kul. Tack för det.
Ja, känns som att hon fick betala ett högt pris för varje dåligt val.
Vad sa du för något här?
Känns som att hon fick betala ett ganska högt pris för varje dåligt beslut. Ja.
Det är första gången det har runnit tårar på mig, tror jag. Sen hon som hade problem med vete. Det första avsnittet. Åh, bajspåse.
Men samma. Okej.
Ja, tack.
Är det Nisse nu, eller?
Ja, det är min sista här nu då. Jag ger er Pojken och magneterna. Pojken och magneterna. Denna berättelse kommer från en mellanstor stad i Sverige och från min fars arbetsplats. För kontext jobbar min far på en utställning och ett turistmål med fokus på naturvetenskap där besökare får testa saker på egen väg för att bättre förstå hur saker fungerar.
Mm. Han jobbar på Tom Tits.
Ja.
Det är experimentum.
Ja, det låter som att det kanske är Södertälje.
Aha.
Mm. Ja, exakt. Tom Tits. I denna utställning fanns en station där man kunde pröva supermagneter.
Viktigt.
Ja, nu skulle du se Albin, så vet han, under bajs på bordet, då såg han lite trött ut. Supermagneter, då vaknar pojken. Jättestark, man kan lyfta bilar.
Jag tror inte du fattar hur stark en magnet kan egentligen kan vara, Nisse. Det är därför du gör narr av mig nu.
En helt vanlig arbetsdag blir min far och hans kollega, låt oss kalla honom Glenn, uppringda av receptionen. Det hade skett en så kallad incident med en av besökarna och det behövdes en man för att lösa det omgående.
Förlåt, det behövdes en man. Aha.
Ja, det behövdes en man, såg det. Förbryllade gick de ner där de möttes av en mycket besvärad receptionist och en likblek tonåring som såg ut att ha mycket ont. Hon viskade i örat på de båda att den unge pågen hade velat pröva magneterna mer hands on, så att säga, och satt en magnet på vardera sida av pungen så att det klämdes ihop.
Pungen, en jävla idiot.
Det fanns supermagneter.
Han har garanterat underskattat hur stark en supermagnet kan vara.
Jävla
idiot. Det är verkligen Darwin Award, va? Att han inte kommer få barn.
Ja, gud. Som tonåring vill man gärna inte åka till akuten över detta, och Glenn, som den göteborgare han är, bestämmer sig för att ta saken i egna händer. Vi får gå till verkstaden på en gång, utbrister Glenn. Ja, det är en handelskraftig man. Det har han alltid varit. Yeah. Min far och den plågade tonåringen följer med in i verkstaden där han får sätta sig på en arbetsbänk. Och där får han dra ner byxorna och visa. Och mycket riktigt sitter där två supermagneter på var sida om pungen och bildar en liten pungamacka. De där var så platta, hans sticklar. Glenn säger, men detta har jag något som löser lätt.
Mm-hmm.
Vad kan det vara?
Ja, vad kan det vara?
Och slunga fram...
Reversed supermagnet.
Ja, och slunga fram två stora tängel. Och det här är så dåligt. Glenn ber grabben att sära på benen och försöka slappna av medan han ska bända i särmagneterna.
Aldrig hört någon begära så mycket av en tonåring. Slappna av nu! Jag ska ta den här rörtången bara. Föra den.
Men också slappna av i pungen. Ja. Kan någon det?
Nej. Min far får hjälpsamt bidra som första punghållare. När Glenn börjar rycka skriker tonåringen av smärta och svimmar i princip på plats. Som den målmedvetna man han är bestämmer han sig för att det bästa att göra då är att fortsätta och avsluta jobbet. Eller, efter väldigt mycket stånk och stön lyckas de separera de två magneterna från skrevet och den unge mannen klarar sig oskadd, om en något plattare pung och en aning mindre värdighet. De båda lovade den unge mannen att aldrig berätta historien då det vore oerhört genant och att ett rykte lätt sprider sig i en mindre stad. Vilket inte gick något vidare, som ni säkert kan räkna ut när ni läser det här. Så om du som satte magneterna runt din pung hör detta, be min far om ursäkt. Supermagneterna är nu mer längre inte en del av utställningen. Detta bör tilläggas.
Det kanske är lika bra.
Ja, det är lika bra tror jag. Jaha, alltså det här, jag vet inte. Om det
låter som en smart plan.
Men alltså, det är någonting.
Det är också med... att han drog ner byxorna. Han tog, alltså satte dem direkt. Det var inte på denim. Nej. Magnet on denim.
För det hade varit mycket smartare.
Ja, för då kan man bända.
Ja, då kan man liksom, på något sätt dra tyget så att den... Ja, jag vet inte.
Han är inte oskadd. Han var inte oskadd.
Nej, det tror jag faktiskt inte man kan vara. Det är supermagnet vi snackar om.
Gud. Jag vet inte. Jo, jag tror ändå att man som tjej kan relatera till hur skör en pung är.
Ja.
Det är sjukt att den inte är på insidan till att börja med.
Ja.
Att vi inte har kommit så långt. Usch, ja, jag har inget att tillägga där.
Ja, det, alltså, jag känner mig illa berörd. Jag tycker jättesynd om den killen.
Jag tänker fortfarande på bajspåsen på
bordet. Men det kanske var en livsläxa han behövde lära sig.
Men alltså, jag kan ändå förstå, inte just att det blir pungen, men så här, jag fattar så, okej, två magneter, de kan fan hålla ihop vad i helvete som helst. De kan bära så 400 kilo något sådär kanske. Men så här, vad ska jag sätta ihop som är helt sjukt?
Han började ju med änden på armbågen. Ja. Men det känns ju inte.
Men, för det är det liksom,
men ni förstår ju att han hade kompisar som tog brev och bara, ta pungen då! Ta pungen då!
Det förstår jag
att
absolut.
De också är dumma huvudet.
Det har varit killen som hetsar, absolut. Min kompis Björne tog sin första fylla i Grekland. Och hans mamma sa så här, ni tvingade Björn till det här. Nej, det gjorde vi inte alls det. Sen såg vi semesterfilmen och vi går fem grabbar och bara, Björn, gör inte du det här? Inte du vår polare längre, fattar du? Ja, så att...
fan för att vara med tonåringsnisse i Grekland. Alltså.
Nya...
Värsta jag kan tänka mig.
5 minuter och 8 sekunder senare så hade Björn Jonsson rekord i tequila slammers på hela IOS.
Fett.
Jag tror att det är 16 gånger 0,4 då, så det är 4 deciliter och så har du 5,4 deciliter tequila. Om det var 4. Men hur så, även fast det bara var 2 deciliter så
det är mycket ändå.
Fruktansvärda mängder sprit i ett barn.
Ja.
Och det var Björns eget val.
Ja. Det var ingen som hetsade till det. Ja. Okej, okay, då kommer min sista för dagen här då. Och den heter något så härligt som Johnny Tjugan.
Oh.
Den här storyn utspelar sig i ett samhälle någonstans norr om mellersta Sverige. Det här samhället berikades för ett gäng år sedan av en man som kallades Johnny Tjugan. Han kallades detta för att han inte var sen med att låna pengar av folk i höger och vänster varv. Men en dag fick allas vår Johnny nog. Han ville inte längre ses på som en byfåne och tänkte att han måste utföra ett stordåd. Något grandiost. Något som sätter honom och samhället som han var bosatt i på världskartan. Detta utspelade sig innan Red Bull sponsrade större delen av världens extremsportare och Nitro Circus-gänget hade knappt tagit sina första stapplande steg. Johnny Tjugan skulle därmed bli först i världen med att sätta en backflip med snöskoter.
Åh, fy fan, Johnny Tjugan.
Detta skulle givetvis inte ske i skymundan. Johnny skrev till verket och började att skotta upp ett rejält hopp mitt på byns torg. Såklart blev det en jävla bass runt omkring byn. Dels för att folk var nyfikna på om Johnny skulle klara världsrekordförsöket. Dels för att byns invånare inte visste att Johnny ägde snöskoter. Och det gjorde inte Johnny heller. Han har nämligen valt att hyra en skoter för sitt bakvåldsförsök.
Man vet ju också när han har byggt guppet att han lite snö, sen tar jag vatten. Sen när det har stenat var lite grus.
Bättre grepp.
Sen varvar du det bara. Kanske har lite plank i mitten.
Man ska det ju, ja, det handlar bara.
Gäller att härda.
Ja, det är väldigt viktigt att man... armerar sitt hopp på den. Eftersom att ingen tidigare fått för sig att utföra ett sådant här stort hopp med en skoter vars motor är marginellt starkare än en gräsklippare hade folk i allmänhet och Tjugan i synnerhet inte koll på om man bygger ett stort hopp behövs en nästan lika stor landningsramp. Annars landar man helt enkelt platt på ett nu förmodligen renskottat kullerstenstorg. Detta var dock inget problem för Johnny som efter en god 40 km i timmens bottengas endast kom ett kvarts varv runt sin flip. Flyger av åt sidan och tokskrotar hyrfirmans snöskoter. Vad som hände med Johnny 20 efteråt förtäljer inte historien, men vi får nästan utgå ifrån att han återgick till att låna pengar. Nu för att betala tillbaka en måttligt nöjd skoteruthyrare.
Vilken så här klassisk myshistoria från liksom alla städer, ni vet.
Det är liksom, det är sån himla tårtgeneralen vibb på Johnny 20.
Jag tänkte också på det.
Ja.
Att han att det står där, de är så trötta på han och hans upptåg och det är liksom det är tumvantar som applåderar. Ja. Och han så kom igen då. Drar igång kurvan och så klappar det 14 pers där. Det är inte många.
Men också att det ger dem som tittar ett visst hopp om att det ändå kan hända någonting.
Ja.
Ja, ska vi gå då? Ska vi gå hem?
Jag är lite frågvis angående hur han tänkte liksom tjäna pengar på detta. Alltså, har han filmat det? Tänker han sälja den videon på någon sån extreme sport?
Men det är bättre mun till mun, vet du?
Jo, kanske, men...
Mun till mun säger man inte.
Jo, det tror jag.
Det är väl det munmetod gör man ju...
Mun till mun. Ja, men det är väl som att vissa säljer saker. Ja, skitsamma. Nej, men jag bara menar att det känns som att nu har du gjort det här hoppet. Även om man klarade det, så är det så här, nu har du bara förlorat hyrkostnaden. Du kommer inte få ett öre för detta. Ska du lägga ut en hatt på gatan då så folk får slänga i kronor i den?
En gång till.
Ja. Men bra. Friskt vågat, Johnny.
Ja, det får man säga.
Det bästa i den historien måste jag också säga är hans smeknamn. Det är någonting jag kommer ta med.
Ja.
Otroligt.
Ja.
Har du en 20?
Okej, då ska jag köra... Yxbettan och Bingobärra.
Vad heter hon? Lyxbettan?
Yxbettan.
Ja, såklart.
Och Bingobärra. Min berättelse utspelar sig i en av Närkes många småbyar för ett par årtionden sedan. Idag har orten cirka 250 invånare och det lär ha varit ungefär samma antal vid tiden som berättelsen utspelar sig. Detta var en legend som spreds i form av spökhistoria hos oss barn och som århundradets fikaskvaller för de vuxna. Enligt legenden blev en kvinna utsläppt från närliggande Kumlabunkern för att sedan flytta till den lilla byn där berättelsen tar plats. Denna kvinna kallades för Yxbettan och hade ryktet att vara en av Sveriges då farligaste kvinnor. Det har man ju.
Det är så jävla...
Bara på smeknamnet Yxbettan kan man gissa vilket brott hon begått. Deras gissningar är helt rätt. Hon blev satt på kåken efter att flitigt ha gjort sig själv till änka med hjälp av en yxa. Hon hade sedan suttit ut sitt straff och levde glatt och fritt. Så fritt att hon hamnade i de lokala missbrukarkretsarna. Klipp till Bingobärra. En karl som även han kommit utifrån och slagit rot i den lilla orten. Bärra, likt Bettan, hade ett smeknamn som man kan gissa sig fram till anledningen bakom. Ni sade rätt igen. Bärra spelade mycket bingo. lite finare ändå. Dock utan större framgång. Bingobärra spenderade sina dagar och sina pengar antingen på bingo eller alkohol och hamnade då naturligtvis i samma kretsar som Yxbettan. Ortens invånare var självklart rädda för Bettan att plötsligt bli granne med en av Sveriges farligaste kvinnor i en speciell situation. Hon ska ha varit manipulativ och bestämd och ingen man vågade säga emot henne i rädsla att bli hennes nästa offer. Bingobärra var inget undantag. Tråkigt för Bärra var att Bettan hade blivit lite extra intresserad av honom och Bettan var som sagt inte en kvinna man sa nej till. En kort period efter deras möte hade Yxbettan flyttat in hos Bärra och där bodde hon kvar några år. Enligt människorna som kände Bingobärra var han inte den lyckligaste mannen denna period och betedde sig mer som en hund på Bettans koppel än den gamla glada Bärra som spelade bingo. Stackars Bärra.
Han älskade ju bingo verkligen.
Ja,
man vet vill ju bara vara glad, va?
Och Bettan älskar honom. Circle of life.
Men Bettan har älskat folk förut. Ja. De är nu döda.
En natt gick paret och la sig för att sova. Man kan tänka sig att det inte var något större mysande just denna natt då Yxbettan aldrig vaknade. Bingobärra vaknade på morgonen, hade en stund av vanlig grå morgon innan han märkte Bettans icke-existerande puls. En carpe diem-tanke senare stod Bärra ute på tomten, möjligen fortfarande i nattutstyrsel, och ropade glatt över häcken till sin granne med en klassisk lantlig närkedialekt. Ho är dö!
Vad fan?
Ho är dö!
Ho är dö! Bingo Barra ska idag bo på ålderdomshem och ha kvar smeknamnet. När jag hälsade på min egen mormor på hennes hem för ett tag sedan kom han på tal hos de gamla damerna. I vilket hem bor Bingo Barra nu igen? Jag vet inte jag. Inte hört om honom på länge. Har du hört att han vann på bingo till slut?
Ja.
Slutet gott, allting gott. Bingo Barra vann på bingo och yxbettan är fortfarande anledningen till varför byns barn inte ute sent på natten.
Wow.
Oj.
Ja.
Vilken film det hade blivit.
Ja, men, hon är död. Äntligen. Åh, oh, vad fint.
Det är liksom, hur kunde det inte bli mörkt?
Ja. Allt pekade på det, men det var liksom bara det var ett positivt dödsfall och en gubbe som vann på bingo. Det är att ta med mig från den här historien.
Verkligen.
Otroligt.
Jag satt liksom med andan i halsen lite så.
Ja, herregud.
Ska vi bestämma vilken av dagens berättelser som är den vi för vidare i folkmun?
Då kan jag ju börja säga vad jag har läst i något av. Jag läste först och främst Kenta och Capricciosan.
Ja,
sen läste jag Skräddaren, mannen som gjorde katthandskar.
Ja.
Och sist Pojken med supermagneterna.
Just det. Jag hade just då Katt Alex, eller senare Nasse Alex då. Cowboy Bengt och avslutningsvis Johnny Tjugan.
Jag hade De finska barnen. Den otroligt läskiga med skyltockerbarnen. Jag hade One Night Dump med bajset på spåret. Och sen hade jag Yxbettan och Bingo Barra.
Albin, du kan få börja om du vill.
Jag tror ändå... Visst är... För den är, tycker jag, är kanon. Den här gubben som bara... Han var ju härlig. Mm. Som napalmade sig med extra ost. Men det är svårt också att bortse från tjejen som lämnar en påse bajs på bordet.
Jag vet, alltså den är svår bortse från. Och sen tycker jag också att det är så läskigt med skyltdockerbarnen.
Ja.
Men det kanske bara är att jag tycker att den var ju mer läskig kanske än rolig. Men hela scenen är ändå
verkligen
fantastisk.
Ja, man fick liksom en bild.
Jag hade liksom glömt bort den lite. Så att jag skulle nog säga skyltdockerbarnen.
Ja, men den är jag med på också.
Är det?
Ska vi? Ja. Jag har det, det gör vi.
Ja, för att jag säger så här, det känns som att bajsbordet kan vara en historia som redan har cirkulerat. Mm. Hur rolig den är. Den är för bra.
Ja.
Så att jag vågar inte chansa.
Nej.
Skyltockerbarnen tar jag. Då säger vi det.
Vi kör på den.
Ta skyltockerbarnen. Och så här, vill ni trumfa de här och bara ha ännu bättre stories, skicka dem till kafferepet@underproduktion.se. Vi tackar Daniel på One Touch Edit som klipper. Vi tackar Malva som är vår redaktör. Vi tackar Johanna Hurtig-Wagrell och Albin Sormann Olsson. Jag heter Nissa Hallberg och ni får ha en trevlig helg. Tack för idag.
Yes, hejdå. Vi hörs nästa vecka. Hej då.
Hej då.